I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Hur är läget, mina vänner? Välkomna till MMA-podden. Jag får väl säga god morgon i denna härliga svenska vår. Va? Påsken är avklarad och allting är bara fint. Idag tänkte jag att vi ska blicka framåt mot UFC Fight Night 222 där vi har Sergej Pavlovich med sina 17-1. Som ska ta sig an Curtis Blaydes med sina 17-3. Ja, det här är ju två herrar med väldigt lika records egentligen. Om vi tittar bara på siffrorna. Curtis Blaydes har gått två matcher mer. Men det innebär egentligen bara att han har två förluster mer än Pavlovic. Vad gäller deras förluster, alla kommer via knockouter. Curtis Blaydes har 3 knockoutförluster. Pavlovic har 1 knockoutförlust och den kommer när han debuterade i UFC mot Alistair Overeem. Efter det har han radat upp 5 stycken vinster. Alla kommer i första ronden via TKO. Curtis Blaydes, det här är lite lurigt egentligen. Han har mycket brottning, men killen har 12 stycken knock och 0 submissions på sina vinster. Medan Pavlovic har sina 14 knockouter också. Så det ska bli intressant. Det här är en klassisk sån här någon kommer att somna match. Men vem kommer att somna? Det är egentligen den stora frågan. Sergej Pavlovic just nu är ju en väldigt intressant person i den här viktklassen. Just för att ja, men han är en förlust. Det är i en debut. Det är mot Alistair Overeem. Jag tror att hade de två möts idag, det hade nog ganska garanterat sett lite annorlunda ut. Men han har ju gjort ruskigt bra ifrån sig efter den förlusten. Så om vi tittar så här, han fick ju tufft test när han klev in. Jag menar, han möter Alistair Overeem i sin debut. Sen har han fått gå den lite mer korrekta vägen, typ så här. Marcelo Gom, Maurice Green, Shamil Abdurakhimov, Derek Lewis, nu börjar liksom testen komma. Taito Iwasa, jag menar, Taito Iwasa, det var så här 54 sekunder. Och sen var det slut. Derek Lewis, 55 sekunder. Den här killen avslutar folk så otroligt fort. Han är mega explosiv och livsfarlig verkligen tidigt i ronderna. Curtis Blaydes idag är rankad 4, vilket betyder att Sergej Pavlovic som är rankad 8 får ju nu en möjlighet att ta sig in i topp 5. Vilket gör ju det här bra för Pavlovic. Vad gäller Blaydes, ja, han tar egentligen en liten risk med att möta någon som är rankad 8. Det är ju tydligt nu att alla vill ju möta John Jones. Och jag måste ändå lyfta det där ifrån presskonferensen när Dana White säger ni har förstorat de här grejerna med John Jones, att han ska ha försvunnit. Men Dana White sa ju, I don't know, after he got the belt he just disappeared. Typ, och då tolkar man det ju som att de har haft ingen kontakt med John Jones överhuvudtaget. Men sen verkar det som att, nej men riktigt så har det inte varit. Utan så här, vi har haft kontakt med John Jones. Vi får se vad som händer där. Jag hoppas att den här matchen med Stipe och Jones blir bokad. Annars skulle jag nog säga att vinnaren den här matchen, hörrni, jag sa fel. Förlåt, jag måste ta tillbaka. Jag sa helt fel. Sergej Pavlovic är rankad 3. Av någon anledning när jag gick igenom så ser jag Sergej Spivak. Jag missade att Pavlovic var rankad på tredje plats. Sorry för det. Det är alltså Curtis Blaydes som får en möjlighet här nu att fightas mot nummer tre rankade i Sergej Pavlovic. Ja, men nu är allting korrekt då. Möjligheten är nu, det är Curtis Blaydes som får möjligheterna. Men hur det än det här är då, det var lite det jag var på väg att säga, att jag menar, det här är en match som absolut största sannolikhet kommer att leda till en titelmatch. För blir det så att Stipe och Jones möts, ja, då bör man ju ändå tro att Pavlovic eller Blaydes nu i det här fallet blir den som får bli näst på tur. Och jag menar, skulle de nu boka matchen, vi säger att den blir av i juli, som den då har hintats lite om att den ska bli. Vi är inne i april, juli, ja, det är en liten bit bort. Men fortfarande, jag tror att de här killarna kan lite lugnt sitta ut och bara vänta och se hur den matchen utspelar sig. Så att en vinst ikväll betyder jättemycket. Så det betyder att den här helgens huvudmatch är oerhört viktig. Det är en oerhört viktig match. Och en match som vi liksom ingen egentligen vill missa, för att se vem av de här kommer att stå på tur för att få möta då John Jones eller Stipe Miocic. Eller om inte det blir av, Miocic och Jones, vem vet? Helt plötsligt kanske det är Pavlovic eller Blaydes som möter Jones direkt. Det kan bli en sån sak också. Men jag skulle bli väldigt förvånad om UFC liksom skabbla bort den här möjligheten mellan Stipe och Jones. Det här är en klurig match att räkna ut, tycker jag. På ett sätt så vill jag verkligen gå åt Pavlovic-hållet. Jag tycker han har sett obehaglig ut. Alltså sen han kom in i UFC, bortsett nu då från Alistair Overeem, vilket jag tror bara i den instansen kan bara varit liksom, ja, ibland behöver man få växa in i sin UFC-roll, om man säger så. Men efter det så har han ju bara gått från klarhet till klarhet. Jag menar, hans längsta match efter den matchen, det är bokstavligen mot Shamil Abdurakhimov. Det var 4 minuter. Vi har alltså 1.06, 2.11, 4.03, 0.55, 0.54. Så det går snabbt. Det går riktigt snabbt. Och jag misstänker att han skulle kunna storma på ett sätt Curtis Blaydes i den här matchen och får det avklarat ganska tidigt. Den enda som har lyckats avsluta Blaydes i första ronden, det är Francis Ngannou. Och Francis Ngannou har vunnit mot honom en gång tidigare, Dr. Stoppage, inför rond 2. Eller om det var att han skulle gå ut i rond 3, tror jag det. Och sen Derek Lewis som avslutade honom i andra ronden också. Men det är lite det jag vill minnas att han haft problem med de matcherna. Det är de här anstormningarna. Och det här är en kille som slår otroligt hårt. Jag tror att det som Blaydes vill göra i den här instansen, det är att förmodligen rätt så snabbt clincha upp Pavlovic. Antingen trycka mot bur, ligga tungt på armar, axlar, gröta, liksom skapa den här jobbiga mjölksyran i armarna. Vi såg Alex till exempel gjorde det väldigt snyggt när han mötte Jimmy Manua i London. Första ronden var mycket clinch, stå, pressa. Liksom trötta ut explosiviteten i armarna. Och Pavlovic har en sjuk explosivitet i första ronden. Och det vill man gärna neutralisera så tidigt som möjligt. Curtis är inte smart ifall han ställer sig i mitten och börjar slagväxla med Pavlovic. Då tror jag att den här matchen är över. Förmodligen inom minuten. Med största sannolikhet redan över inom den första minuten. Men om Blaydes har gjort sin läxa här, då kommer han att clincha upp, alternativt ta ner, ligga gröta, göra det jobbigt, trötta ut Pavlovic. För att med tanke på hur Pavlovics record ser ut, ju senare det går i ronderna, desto bättre. Nu har han i och för sig aldrig, vad ska man säga, förlorat ett tomslut, för han har ju bara torskat en match. Men jag tror ändå, vad gäller Blaydes möjligheter här, så tror jag det är mycket bättre för honom att försöka göra ett grötig match. Som bur, canvas, hålla det där, jobba. Pavlovic istället, han vill hitta sin distans. Han vill hitta sin distans för att sen stänga den så fort som möjligt och bara regna ner med slag. haglaslag på Blades och se till att avklara det här bara så fort det bara går. Så jag kommer nog säga att för mig så ser jag större möjligheter för Pavlovich att vinna mot Curtis Blades. Men jag kan vara helt ute och cyklar här. Det är det som är lite roligt, för att Blades är också den här typiska fighten som man titt som tätt ser förbi. Jag menar, typ som mot Tom Aspinall. Vem hade räknat? Okej, okay, det är första ronden, 15 sekunder, Aspinall skadar benet. Men han är ändå en sån person som man ibland ser förbi. Och han är testad. Det får man ändå ge en. Jag menar, han har ett gäng stycken domslut, eller fem stycken då. Men han har i alla fall testat. Han har fightats med Alexander Volkov i fem ronder och han vann det domslutet. Han har gått mot Royce Struck, som också är en ruskigt explosiv person som är livsfarlig tidigt i första ronden. Han tog det till domslut och han vann det domslutet för att han gör det jag nämnde innan. Clinch, brottning. Så han har varit där. Han är verkligen beprövad i de senare ronderna. Pavlovich har tre stycken domslutsvinster. Han har en gång varit i femte ronden. Men då får vi liksom backa till FNG Fight Night Global, då han gick mot Mikaeli, som jag tänker inte ens testa det där efternamnet. Och då ska vi se Mikaelis record. Ja, men det är 14-5. Absolut inte dåligt. Absolut inte dåligt. Och då var ändå Pavlovich ungefär typ så här hans andra förlust. Så att han har även mött Jiří Procházka den här. Oj, det är ju bra. Han gick oavgjort mot Jiří, men det är 2014. Ah, okej. Vi ska inte backa för mycket nu i historien här för Pavlovich. Men okej. Han har ändå tre stycken matcher. Han har gått en femrondare. Men det går inte att bortse ifrån att den här killen hittar avsluten. Alltså alla, bokstavligen alla hans avslut är i rondet. Och även hans förlust. Det betyder att det är bara tre gånger den här killen har tagit sig förbi i rondet på liksom 15 matcher är avslutade i första ronden. Det är egentligen galet. Eller förlåt, ja precis, 15. Det är galet. Det är helt galet. Jag vet inte. Sitter jag här nu bara och ser förbi Curtis Blades och tänker, ah, men Pavlovich, vet du själv, fan, han bara går in där och stormar och spör upp sina motståndare, men vadå, kolla Lewis liksom, 55 sekunder till Vasa, vem hade kunnat tro? Ja, men jag tror nog tyvärr att han får till det. Jag tror att han får till det. Jag tror att han löser Curtis Blades. Men fortfarande, jag blir ingenstans förvånad om Blades vinner den här matchen. Däremot om man nu ska leka med tanken så här, om hur skulle någon av de här stå sig mot antingen Miocic eller Jones? Det galna där är nästan att jag tänker så här, den som skulle stå sig bäst, det är förmodligen Blades. Vilket går emot allt som jag säger just nu. Nej, jag blir kluven. När jag börjar tänka den ekvationen, då blir jag typ lite kluven, alltså, måste jag säga. Jag blir lite kluven. Jag vet inte. Det här är en lurig match. Man kanske blir så hänförd av Pavlovichs explosivitet och knockoutförmåga att man ser förbi. Alltså, det är så sjukt, man vill säga att Blades på något sätt är en veteran, han bara två matcher mer. Men han har ju å andra sidan fightats bra mycket mer matcher i UFC. Han debuterade liksom 2016 mot Ngannou. Jag kommer ihåg den här matchen, jag kommenterade med Valdo. Undrar om det här inte var Ngannous debut också. Ska se. Ngannou också 17-3. Samma. Nej, det var hans andra match i UFC. Men jag vet att det var, jag tror att det var den här matchen där jag och Valdo sa det. Oj, 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 den här killen, han kommer bli ett riktigt problem. Speciellt efter sin första match. Men sen han gjorde en till och den såg lik ut. Och var det så här, uff. Han kommer bli jobbig. Och så det fortsatte. Det bara fortsatte. Ja, men det ska bli spännande. Som ni hör, jag blir rätt kluven när jag börjar tänka lite framtid och potentiellt möte med Jones eller Miocic och sånt. Då blir jag lite förvirrad. Men jag kommer nog stå fast ändå. Jag tror ändå att Pavlovich i just den här tror jag att han tar. Jag tror det. co-main event. Då har vi Brad Tavares mot Bruno Silva. Brad Tavares är också en sån här kille som har varit ruskigt länge i UFC. Alltså han har gått 26 matcher, 19 vinster, 5 knock, 2 sub, 12 domslut, 7 förluster, bara blivit avslutad via slag. Torska senast mot Duplessis. Innan det hade han 2 vinster, split och en unanimous. Och innan det hade han torsk mot Shabazian och Adesanya. Och då har vi Bruno Blindao Silva. Oh, han har 30 matcher. 22 vinster, 19 knock, 3 domslut, 8 förluster, 6 via sub. 2 förluster i ryggen, Alex Pereira och Gerald Merchart. Det var dåligt 2022 för Bruno Silva. Alltså, jag vill ju typ... Jo, jag vet inte. Det känns som att det här skulle kunna vara en sån här vinna eller försvinna match. Även fast nu då Brad Tavares bara har en förlust i ryggen. Men samtidigt... Det kanske är orättvist att säga också. För alltså, Tavares är ändå den här som kan rada upp 4 vinster och sen åka på förluster. Jag menar... Att han torskar mot Chabazian, den förlusten har kanske inte åldrats superbra. Men att han förlorar mot Adesanya, men det är fine. Det är ju fine. Men att han blev släckt av Chabazian i första ronden, det ser ju kanske inte extremt bra ut idag. Sen, han gillar att fightas på Poirier McGregor-korten. Han har fightat på båda där. Och då vann han mot Anthony Carlos Jr. och Mari Akhmedov. Men han har blivit på något sätt också lite typ så här, gatekeeper och testa folk. Och jag baserar egentligen det på typ Adesanya-matchen, Shabazian och Duplessis. Eller Duplessis. Att det är, där blir han lite den här som får bepröva dem. Bruno Silva tror jag nog däremot, det där är en kille som han måste nog vinna. Han vann sina 3 första matcher och han vann dem bra. Alltså Wellington Thurman, Andrew Sanchez, Jordan Wright, allting, det är avslut. Det är liksom TKO-er hela grejen igenom. Han tog sig ändå 3 ronder med Alex Pereira, det är inte dåligt. Sen blir han submittad av Gerald Merchart. Men jag vet inte, jag får nog sticka ut hakan här och säga att jag tror ändå att Bruno Silva, beroende nu på vilken press han går in med, var han är liksom mentalt i det här med 2 förluster, hur mycket det har påverkat honom. Det är bara en gång i karriären som han har fått 2 förluster på rad. Och då får vi backa till 2012. Men sen ändrade han det och vann. Alltså det är många matcher. Någonstans 8 eller 10 matcher. Och sen torskade han en. Och sen vann han igen. Som 6-7 stycken matcher. För att nu torska de här. Så att han har ändå en förmåga. Att när det väl har gått lite motvind, när det väl vänder, så brukar det vara, se väldigt väldigt bra ut. Frågan är om det är nu. Jag menar, mot Brad Tavares har han ju verkligen alla möjligheter att göra den vändningen. Alltså Brad Tavares är bara 35. Det känns som att han har varit en evighet i UFC. Alltså. Alltså det är sjukt. Den här killen debuterade med 5 stycken vinster i UFC. Och då var Ultimate Fighter 11-finalen. Precis. Seth Basinski. Vem var det nu då? Och han har till och med fightats mot Phil Baroni. Just det, där har vi sett. Han har till och med fightats mot Phil Baroni i sin andra match. Det är ju galet alltså. Alltså jag tyckte ju Phil Baroni var extremt underhållande för typ 20 år sedan eller typ 25 år sedan. Men nu senast tror jag att han, jag måste nästan kolla upp det direkt. Phil Baroni tror jag typ efterlyst för mord. Ska se. Phil Baroni kan, precis. Det här är alltså 11 januari i år som jag går in nu på MMA Fighting. Han riskerar mellan 50 och 75 år för mord. Och då står det: neighbors saw violent temper. No shit, alltså den här killen hade ju verkligen aggressionsproblem så det är duga. Det gjorde honom väldigt rolig där inne, men när det väl leder till såna här saker utanför bur, då är det ju bara vidrigt, rent ut sagt. Nu ska vi se. Ja, han menar nu då att han ska puttat in en kvinna typ i duschen efter någon form av argument. Men nu har hon, ska ju då ha dött, precis. Hon ska ha haft 37 olika skador på sig. Uff, nej fan alltså.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag blir tyst här bara för att jag läser lite samtidigt. Det här är ju då en rättsprocess och han sitter ju nu då, ja, jag vet inte om det är ett häkte eller liksom vad man kallar det i USA när han får sitta. Jag vet inte om han har fått bail eller inte, eller om han inte har fått den. Men den här killen väntar ju nog långt fängelsestraff. Långt, långt, långt fängelsestraff. Okej, sjukt. Vi backar tillbaka till Mr. Brad Tavares. Alltså, jag tror ändå, nu är det en ivägstickare och hoppa in på lite true crime här. Om ni vill veta mer om Phil Baroni så kan ni ju googla upp det. Om ni inte känner till honom så är det helt klart värt att ta en titt på den killen. Väldigt speciell, underhållande fighter. Var han har hamnat idag, ja, är det ju bara sjukt, rent och sagt. Nej, men jag tror ändå att Bruno Silva kommer att lösa det. Jag tror att Bruno Silva styr upp det här, vänder på sina förluster och kan till och med potentiellt påbörja en ny segersvit. Så, alltså, det är ändå en intressant match. Jag tycker ändå att så här, vid första anblick på det här kortet så var jag kanske inte jätteimponerad. Och det är inte som att hela kortet är så här: wow, wow, kolla här, don't blink, alltså missa inte den här matchen. Men det finns ändå några matcher som jag tycker helt klart är värda att se. Och matchen under här, det är ju Bobby Green mot Jared Gordon. Alltså, hur intressant är inte den här matchen? Bobby Green, alltid rolig. Jag tror att om folk inte visste vem Jared Gordon var innan Paddy Pimblett-matchen, så har nog alla koll på honom idag. Alltså, han har ju en väldigt intressant historia och han är väldigt öppen med att han har råkat ut för sexuella övergrepp som ung. Och jag tycker det är väldigt bra att folk, alltså, vad ska man säga, att någon som är i hans position i även den kulturen som är MMA liksom kan öppna upp sig om det här och dela de här historierna. För att det här händer ju över alla kategorier i livet, så tyvärr råkar ju folk ut för det här. Jag tycker det är jättebra att någon som Jared Gordon ändå kan stå upp och berätta det här och dela det här väldigt öppet, och alla tragedier som liksom det har medfört också med de här tragiska övergrepp som man har råkat ut för. Men mest känd får man väl ändå säga då för så här, gemene casual fan har han ju blivit genom sin förlust mot Paddy Pimblett. En förlust som egentligen väldigt många egentligen tycker är en vinst, mig inkluderat. Jag tycker att han vann den matchen. Jag tycker inte att det är Paddy Pimblets match. Men det är vad det är, och vi har sett konstigare domslut i den här sporten. Så båda killarna kommer från förlust. Skillnaden är då att Bobby Green kommer från två förluster. Skillnaden där är väl kanske också då att en av de förlusterna är Islam Makhachev för Bobby Green och den andra är Drew Dober. Men hur som haver, bra match. Däremot, när jag bara tittar på hur Bobby Green är och även matchen han gjorde mot Drew Dober, där får vi ge det så här. Bobby Green gjorde en jättebra match, men he got caught. Det är det som hände med honom. Och där ska man absolut inte ta bort någonting från Drew Dober heller, för att Drew Dober analyserade, käkade slag för att till slut se, där är min ingång, och liksom genomföra det. Boom! Knock! Superbra jobb från Drew Dober. Men samtidigt visar det också att Bobby Green är obehaglig. Han är riktigt jobbig att ha att göra med. Och jag tror att Bobby Green kan potentiellt sett vara liksom ett nummer för stort för Jared Gordon. I alla fall om Jared Gordon vill hålla det här liksom i en striking distans så tror jag att det kan bli tufft. Jag tror att det kan bli tufft. Men jag är jättekluven till vem jag tror vinner den här matchen. Alltså extremt kluven. Bobby Green, han fyller 37 i september. Jared Gordon, ja, oj, båda fyller år. Båda i september. Jared Gordon, han fyller den sjätte och Bobby Green fyller den nionde. Så 35 respektive 37. Och då får man ändå se att 37, man börjar komma upp i åren. Det går aldrig att komma ifrån en kille som är 34 och kan vara mycket yngre. Men sen har vi då, men Glover Teixeira, fan, kolla. Ja, absolut. Så är det definitivt. Och jag säger inte att Bobby Green är på något sätt over the hill som de säger i USA. Utan Bobby Green är fortfarande jätteunderhållande, jätteduktig. Och jag tror att i den här instansen så tror jag att Bobby Green kommer nog att vara ett nummer för stort för Jared Gordon. Och jag tror att Paddy Pimblett kommer säkert sitta och så här komma med någon så här, look at this, jättedålig imitation för övrigt av honom, men han kommer väl sitta i glädje ifall Jared Gordon torskar och om Jared Gordon skulle bli avslutad eller någonting sånt. Men då tycker jag också att då kan han ju själv gå och möta Bobby Green, för där tror jag att Paddy Pimblett kommer ha ruska problem. Men den här matchen, jag säger att Bobby Green löser det som är Jared Flash Gordon. Sen har vi Yasmin Lucindo mot Brogan Walker. Yasmin Lucindo har 13 vinster, 5 knock, 2 stycken submissions. 13 vinster, 8 knock och 2 stycken submission. Det är där när man läser förlusterna samtidigt som är 5 stycken så blir det lite förvirrande. 1 knock och 2 submission vinster. Hon debuterade mot Yasmin Jaruyego i en ruskigt bra match. Alltså det var så sjukt bra match. Den matchen, för mig till och med att de fick Fight of the Night. Det här var i augusti förra året. Båda var debutanter och gjorde grymt bra match. Så redan där känner man bara så här, det spelar ingen roll vem som torskar den här matchen. Men när Yasmin Lucindo, hon är 21 år gammal och rätt nyligen fyllda också. Hon fyllde 8 januari, så hon är verkligen så ung 21 man kan bli. Sen har vi då Brogan the Bear Walker, som har 7 vinster. Hon är en decision-maskin bokstavligen. Hon har en submission-vinst. Hon har 3 förluster, en kommer via knock och 2 decisions. Så det här är en tjej som endast 2 gånger har fått vara med om avslut sina 8 matcher. Hon debuterade i UFC. Var det på samma gala till och med? Nej, hon debuterade veckan innan mot Juliana Miller. Och där åkte hon på förlust. Det är lite konstigt egentligen att den här tjejen fick ett UFC-kontrakt så som hon fick, men det kan vara så att Emily King, som hon hade besegrat, kanske var liksom bra. Jag har inte koll på Emily King, men jag baserar på att hon torskade mot Pearl Gonzalez, Erin Blanchfield, och sen vinner en match för att sen få komma in i UFC. Men hon kanske tog matchen med kort varsel, jag minns inte exakt hur det såg ut. Den här matchen, jag kommer bara gå på det jag minns av Yasmin Lucindo, trots att båda de här tjejerna har förlust i ryggen. Jag tror att det här kan vara från UFC en sån här, ja, båda har debuterat, de får gå sin andra match nu och så den som vinner får stanna. Det förvånar mig inte alls om det kommer bli så. Men jag kommer nog att ge en sån här fördel till Yasmin bara för att jag minns att den matchen var så oerhört underhållande och att det var en riktigt, riktigt bra match. Jag hoppas att den här matchen levererar lika bra som hennes debut gjorde, för det hade varit jättekul. Men med tanke på att hon har 8 knock och 2 stycken submission av slut, blir jag inte förvånad om Yasmin Lucindo till och med löser Brogan Walker så pass mycket att hon lyckas avsluta henne inom första alternativt andra ronden. Sen har vi Jeremiah Welch som möter Matthew Semmelberger. Jeremiah Welch har 11 vinster, 2 förluster och en oavgjord. Han har 5 knock, 4 sub, aldrig blivit avslutad. Och han kliver just nu in med 5 stycken vinster i ryggen, varav 3 av dessa matcher är i UFC. Och alla de vinsterna i UFC kommer via avslut. Wally Alves, knock, Mike Matea, Rear Naked Choke, Court McGee, knock i första. Och då kollar vi på Semmelsberger då, med sina 6 knock, 1 sub. och sina 4 förluster, en och en sub. Han har ändå gått ett gäng matcher i UFC. Gått 7 stycken matcher i UFC. Han har förlorat 2 stycken i organisationen. Det är Kaelin Williams och Alex Morono. Men han vann senast mot Jake Matthews, och det var i december förra året. Men jag vet inte. Här, Jeremiah Wells, känns bara som att den killen har vind i seglen just nu. När man debuterar i UFC och börjar rada upp avslut på avslut på avslut, att man har 3 stycken avslut liksom på det sättet som han har, jag vet inte. Det är... ja, jag tror att det här blir en jobbig kväll för Semmelsberger. För mig personligen, Semi the Jedi kallas han för. Hade varit roligt om han tog bort det och kallade sig för Semi Jedi istället. Men Semmelsberger är väl ingen direkt som har som imponerat på mig på det sättet. Han har gått lite intressanta matcher. Han har ändå liksom fastnat på ett sätt, men jag kan inte säga att det är så här, oh, Semmelsberger, liksom här har vi något, utan jag vet vem man är, men inte mycket mer än så. Men Jeremiah Wells, med tanke på sättet han har avslutat folk, då blir det ändå att det börjar sticka ut lite. Jag brukar säga det, de första 2 avsluten kan betyda liksom egentligen allt och ingenting. Men när det tredje kommer, okej, det är kort magi liksom. Killen har, känns som att han har fightat sedan UFC 1, men ändå, när man börjar få in liksom 3 avslut på rad i UFC, då börjar man ändå känna att så, okej, men det här kan ändå vara någonting. Semmelsberger har både fått avslut och blivit avslutad och gått domslut. Det blir lite annorlunda då. Men pallar man att stå i 3 ronder mot Kaelin Williams, ja, då gör man ju ändå någonting rätt. Men jag tror ändå att det här är Jeremiah Wells match att plocka hem. Vidare har vi Ricky Glenn med sina 22 vinster, 6 stycken förluster och 2 oavgjort. Han har 13-3 sub. Han har blivit submittad 2 gånger. Han kliver in med ett oavgjort i ryggen mot Grant Dawson. Men då får vi backa till 23 oktober 2001. Så att den här killen var borta en bra period ifrån The Game. Christos de Spartan Giagos, som har 19 vinster, 7 knock, 4 stycken sub, men 10 förluster, varav 2 via knock och 5 stycken via sub. Och kliver just nu in, oj, med 2 stycken förluster i ryggen. Armand Tsarukyan avslutar honom med slag 2 minuter in i första ronden. Sen är det Thiago Moise som submittade honom i första ronden. 2 jättetuffa test, det måste jag ändå erkänna. Det är 2 riktigt tuffa test. Så han har ju definitivt inte haft det lätt där inne. Det är så förvånande med lite med Ricky Glenn, det är att killen är inte superfrekvent med sin fighting. Om vi tittar till exempel, han debuterade i UFC 2016, gick en match, gick 3 matcher i 2017, jättebra, 2 matcher i 2018, men sen var det en paus till 2021. Och det året gick han 2 matcher och nu har han återigen tagit en paus. Jag vet inte vad de här pauserna beror på. Jag tror väl att det kanske är skador eller någonting som har tvingat honom att ha ett längre uppehåll, eller om han har valt att göra andra saker. Stort frågetecken där, i alla fall från min sida. Det klart finns ett svar, men frågetecken från min sida om varför det ser ut så som det gör i hans, på hans record. Men det ska bli lite intressant att se. Men jag vet inte, här har jag nog ingen segrare. Jag får nog verkligen bara säga, må bäste man vinna, helt enkelt. Jag kommer ta upp några matcher till, och det är Ronny Jaya, som jag ibland tycker kan bjuda på rätt så underhållande matcher. Han har 28 vinster och det är 21 submissions. Den här killen är riktigt bra på marken, och det är där hans matcher brukar att bli underhållande, ifall de väl hamnar på marken. Han har 10 förluster, 2 knock, 1 sub. Han kliver in med 2 vinster i ryggen. Montel Quick Jackson har 12 vinster, 6 knock, 1 sub, 2 förluster, aldrig blivit avslutad. Har just nu 3 stycken vinster i ryggen. Den enda som har besegrat honom, jag ska nästan säga den enda, så jag vill säga de enda som har besegrat honom i UFC är Ricky Simone, och det är hans debut augusti 2018. Sen vann han 3 stycken matcher på rad. Sen mötte han Brett Jones. Och båda de här är ändå, det är ändå tiden ut. Killen har gått tiden ut mot alla de här. Sen har han vunnit 3 stycken matcher över det, efter det. 30 år gammal, Ronny Jaya är 38. Uff, det här är en svår match. Jag vet inte. Jag kommer nog luta lite åt Montel Jackson alltså, ändå. Men Ronny Jaya är en kille som kan plocka ner folk på marken och göra riktigt jobbigt. Då är det han. Men med tanke på att den här killen aldrig har blivit avslutad, ändå liksom mött, alltså både Brett Jones och Ricky Simone är som killar som potentiellt sett verkligen kan avsluta det på marken. Om de hade problem, då är det kanske lite svårt att se att Ronny Jaya skulle lösa det. Men är det någon som skulle göra den skillnaden, ja men då är det ju såklart Ronny Jaya. Sen vill jag bara lyfta att Usman, eller Kamaru Usmans brorsa Mohamed Usman, kommer att gå match. Så det här är egentligen, det här kommer låta konstigt, men det här är två bröder som möter varann och ni kommer förstå varför snart. Kamaru Usmans brorsa, han fightas i tungvikt, The Motor, en väldigt stor, han är 34 år gammal, 8 vinster, 4 knock, 2 sub, förlorar 2 gånger, en gång via submission. Han har gått en match i UFC mot Zach Pauga, han knockade honom i andra ronden. Sen har vi då Junior Tafa, jag tror att nu fattar ni vad jag menar med bröder, som kommer att debutera i UFC. Han har 4 vinster i sin MMA-karriär just nu och det är alla kommer via TKO, varav 3 i första ronden, 1 i andra ronden. Så 4 vinster, obesegrade MMA, debuterade som MMA-proffs juli 2022 och han är redan i UFC. Okej. Så varför har då Junior Tafa så här snabbt kommit in i organisationen? Jo, för han har som boxare så har han 2 vinster. Som kickboxare så har han 28 stycken vinster. Eller förlåt, han har 28 matcher totalt, varav 23 vinster, 19 via knock. Han har förlorat 5 stycken och 2 via knockout. Den här killen har varit nu ska jag se så jag inte säger fel. Han har i alla fall vänta, 2 sek.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, den här killen har i alla fall fightats i Glory. Så att den här snubben har gjort väldigt bra ifrån sig. Så det här är en 26-åring som kommer in till UFC med stora meriter i en annan kampkonst då. Och det är därför jag vill lyfta den här matchen, för jag tycker den här matchen verkar otroligt intressant. Den är tidigt på kortet, men jag tycker definitivt att ni ska ta och kolla in den. Nu får vi se om Junior Tafa liksom kan briljera här i UFC också. Och jag ska inte säga att det är värsta skalpen ifall han vinner mot Mohamed Usman, men jag tror ändå att den här kommer ha lite strålkastarljus på sig med tanke på att det är ändå en Usman-broder. Så Justin Tafa och Kamarus bröder, de fightas idag. Rätt attack på lördag. Sen tänker jag lyfta lite snabbt också. William Gomez kommer att göra sin andra match i UFC. Och varför lyfte jag det? William Gomez var den här killen då som vann mot Tobias Harila och har raddat upp ruskigt mycket vinster. Den här killen är obesegrad sedan 2016. Han kommer från Frankrike, har sett bra ut, gjorde ett gäng bra matcher innan han kom in i UFC. Mot Jarno Ehrens så blev det ett domslut, men nu möter han då Francis Marshall som har 7 vinster, 1 vinst via knock och 4 via sub, och han har inga förluster. Inga förluster. Så det här ser jag ändå lite fram emot. Det ska bli spännande att se de här killarna göra upp. Och där har vi nått slutpunkten på veckans avsnitt. Så jag vill tacka alla er som har lyssnat. Jättekul att ni har hängt med. Jag vill även rekommendera alla att gå ut i solen, njut så mycket ni kan, för att vi har ju inte så många soltimmar i det här landet, så att när de väl finns, då gäller det verkligen att passa på och verkligen suga åt sig allt det där. Om ni gillar det ni hörde och vill höra mer, så finns det just nu mycket mycket avsnitt på Patreon. Jag kunde inte säga det för typ 2 månader sedan. Nu finns det mycket avsnitt. Många, många avsnitt. Men nu finns det väldigt, väldigt många avsnitt på Patreon. Man kan signa upp sig antingen på tier 2 eller tier 3 för att då få höra de här avsnitten. Och jag vill även då passa på att tacka mina tier 3, de så kallade champs och producenter. Och här kommer en lång lista namn. Så tack till Kristoffer Persson, David Gissler, Fredrik Östervall, Fredrik Bojang, Hampus Backman, Jesper Källner, John Magnusson, Jürgen, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan, Stefan Bergström. Tack så jättemycket till er allihopa för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Super tack för det. Men sen vill jag ha lite jämställdhet här också. Tjejer, var är ni? Nu måste ni kliva in och visa att vi lever i ett jämställt samhälle. För jag kan ju inte ha en mängd Patreons där alla bara är män. Det känns så fel på något sätt. Så det här är en uppmaning till dig, kvinnan där ute. Vad väntar du på? Bryt den här balansen nu, så ökar vi upp den här jämställdheten. Vore det inte fint om vi kunde ha 50-50 splittar på män och kvinnor som stöttar MMA-podden och visar sitt engagemang för MMA? Tack för att ni lyssnade. Hej då.